With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey you guys, alltså jag har saknat er så mycket. Den här avsnittet kommer handla om porn, el porno. Och vi alla vet, vi kollar på det, I'm watching it, you watching it. Och let's get into it and talk about it more. Alltså när jag har kollat på porr som ung så kollade jag på porr för att komplettera min sexualundervisning. Because you know it guys, jag har pratat om det tidigare. There was no education at all om sex. Basically, jag vände mig till porren för att kunna veta hur jag ska ha sex med en annan person, med en man. Men du vet, alltså som ni vet, porr is fake. Det är någonting jag förstod nu i vuxen ålder att liksom, it's fake, it's just work, folk går dit, gör det de ska göra för en viss summa pengar. Och nu har jag kollat på en film som heter Pleasure. Och den handlar om porrindustrin. Det är en svensk film som är gjord av Ninja Thyberg som är filmregissören. Och det tog 5 år för henne att göra den här filmen och det var så mycket research behind it. She's been studying the porn industry, the porn actors, everybody. She knows the deal. Och då kände jag liksom, oh, I need to know more. Jag måste bjuda henne till podden och we need to talk and she need to teach me a lot. För att jag känner verkligen att när jag vände mig till podden när jag var yngre för att lära mig hur man har sex med killar, det var så här, alltså det var någonting som klickade i mig. It was just wrong och det kändes fel och man har fått ibland ångest när man kollar på porr och man fattar inte varför. Man känner sig skamlig ibland. Man bara, am I watching this because nu har jag blivit porrskadad eller på grund av att maybe I'm just a freak. Vilket också, it's very much fine. You know, there is kinks. It's very much fine to have that. Men det är så här, like, man ändå hade velat ha en positiv bild till sex. För att jag blev verkligen ärrad, känner jag. För att jag ser porren nu för vad det är. Det, för mig i alla fall, jag kan inte kolla på straight porr. Och det är för att jag vet hur vi bor i ett patriarkalt samhälle. Och det visade mig att det var liksom, det är verkligen, det är kvinnomisshandel. Jag kände inte att det var liksom, a chemistry is there. Det här är inte, alltså kvinnan ska alltid behandlas så våldsamt sätt. Och det var ingenting positivt som jag behövde se som ung. Och då har jag kopplat det till bara, alltså så här, jag har bara en dålig bild av, alltså straight porren. Och jag ska alltid liksom jämföra straight porn och queer porn, alltså gay porn som jag kollar på. Och då känner jag liksom, när jag kollar på gay porren, då känns det som att the gay guys are having fun. Och det känns som att kvinnan har inte kul när hon har sex on camera with these men. Då ser man liksom strukturen, hur det är. Like, alltså, we really live in a patriarchal samhälle där män styr and it's from a man's gaze. Och det är typ vad de tänder på. Och I don't want to see a woman in that in type of environment och place. Och det fick mig verkligen att bara just hate on straight porn, because jag vet att det är fake. Samma sak också in the gay world, men det blir så här, like, när jag kollar på gay porn då får inte jag lika mycket ångest. Alltså, I could literally not watch straight porn. Like, det går inte, not even bisexual porn. Like, it's a no for me. I can't. Och jag känner att nah, the way they're doing it, it's not the right way. Så när jag kollade på Pleasure, vilken amazing movie, watch it, så fick jag massa känslor, massa tankar och jag bara kände bara nej, jag måste bjuda hit Ninja Thyberg and talk to her and she needs to like get into it with me. Oh my god, välkommen Ninja.
Tack.
Jag har sett en film. Jag vill bara säga wow, I'm shook. I'm very much shook. Jag såg den och jag var bara helt förbluffad. Because first of all, I was like, jag blev jätte så här rörd och påverkad. Och just like, I needed a moment.
Mm.
Och sen så jag bara, wow, vad kollade jag på this? It's a masterpiece också.
Tack.
Strong, powerful scener och bra grejer du tog upp. Filmen heter Pleasure och vill inte du bara berätta lite om den, så här bakgrunden?
Ja, men den handlar om en 19-årig svensk tjej som kommer till LA för att bli nästa stora porrstjärna. Mm. Och det är fiktion då, så det är ingen dokumentär. Den utspelar sig i porrbranschen och liksom följer hennes resa in i den världen. Men den bygger på research som jag har gjort under jättemånga år. Så den är väldigt liksom autentisk på det sättet att den bygger helt och hållet på så här verkliga saker. Och alla de som är med i filmen är verkliga personer från porrbranschen. Mm. Och mycket av den är inspelad på verkliga platser. Så att på det sättet så är liksom, den är lite hybriddokumentär. Men hon som karaktär är ju helt påhittad. Hon spelas av Sofia Kappel som är en debutant. Hon har aldrig skådespelat förut. Nu har hon vunnit en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll.
Ja,
så jag är
sjukt.
Jättestolt.
Yeah.
Nej, men, och den är väl ganska... Jag har jobbat med liksom, det som har varit hela min... Premissen för filmen är... Det låter bättre på engelska. I'm using a female gaze to expose the male gaze. Så att det är liksom en blick på den här då extremt mansdominerade branschen från ett kvinnligt perspektiv.
Mm.
Men den är både ju, vad ska man säga, jag försöker liksom visa patriarkatet på olika sätt. Så den är både en studie av porrbranschen, men den är också för mig då en studie av liksom kvinnliga erfarenheter eller hur framförallt liksom rollen som objekt. Fast just att berätta om människan, personen, subjektet som intar rollen som objekt, men att göra det utan att objektifiera henne.
Alltså jag kände det verkligen, det var från det här gejset som du snackar om, för jag blev, för mig när jag kollar, alltså jag kan inte kolla på straight porr.
Nej.
Jag klarar inte av det. För att alltså, jag kommer också som barn när jag såg porr, I was like, det här är så fake. This is, det var så brutalt, det var inget så här, there was no feelings at all. But this is, jag kände direkt att det här är inte hur how you're supposed to handle a woman överhuvudtaget. Eller det var så jag kände i alla fall.
Mm.
Och därför tills idag, jag klarar inte av att kolla på alltså straight porr, för det ser ut som kvinnomisshandel för mig. Jag kopplar det till kvinnomisshandel. Och det var verkligen det jag kände när jag kollade på Pleasure och såg Bella Sherry göra allt det hon gjorde. Liksom, det var, it was a lot of emotions. Det var så mycket starka känslor. Jag, det var verkligen, det stärkte vad, redan vad jag tyckte och tänkte. Speciellt typ så här, i första scenen tror jag att hon är, när hon kommer till LA och typ så här rakar sin fitta. Det, I was like, wow. Wow, okay, shit. Det var så här, det såg så våldsamt ut, du vet, och allt det. And I was like, wow, okay. Men du har liksom varit i LA i 5 år och eller i USA.
Ja, jag har inte varit där 5 år i sträck, utan det är under 5 års tid som jag har liksom hållit på, ja, rest fram och tillbaks. Men jag har ju hållit på med ämnet typ hela mitt vuxna liv. Jag var liksom, blev antiporraktivist typ när jag var 16. Och sen har jag jobbat med ämnet från massa olika håll och liksom, ja, men, bytt lite riktning och liksom varit intresserad av feministisk pornografi och skrivit en uppsats om pornografi. Så att jag verkligen,
you know your shit.
Ja, men jag grävt i det. Men det, är från, det var från 2014 var det första gången som jag åkte dit och faktiskt började studera den världen på riktigt. Vilket var, ja, det var någonting annat, för att innan så hade jag ju bara utgått från den bilden vi har av pornografin. Och den kom ju väldigt mycket då också från, alltså produkten, det man ser. Och nu var det liksom att titta på det från insidan eller så.
Har det förstärkt din bild av porren nu när du har gjort allt? Du känner att du har du blivit mer antiporr efter?
Nej, verkligen tvärtom. Verkligen.
Okay.
Ja, men jag var väldigt, väldigt antiporr när jag började. Och det var precis av den anledningen som du beskriver. Att jag såg, första gången jag såg en porrfilm som min dåvarande pojkvän visade mig, så blev jag liksom helt chockad, för att jag tyckte den var så det var så vidrigt och det var så liksom. Men det där är väldigt intressant, för att det du beskriver, den här känslan av liksom att kvinnokroppen blir liksom skändad på olika sätt, eller att det är liksom våldsamt. Till väldigt stor del är det ju liksom sant. Till väldigt stor del så är det faktiskt fysisk liksom brutalitet som är en, liksom, som ofta är ett viktigt inslag i den straighta mainstream-porren. Men det finns liksom ett annat lager av det också, som är att vi har någonstans en grundsyn på att kvinnans kropp är sårbar. Mm. Just på, det är väldigt liksom tydligt när man jämför det med till exempel med män. Mm. Det är väldigt tydligt när man pratar om analsex. Mm. Det är väldigt tydligt när man pratar om ja, men i bögporren mm. eller bara så här grinder. Alltså vi ser inte på manskroppen som på samma sätt ett offer eller sårbar.
Exakt.
Så det finns också, det är lite det här, hur mycket är det faktiskt liksom att kvinnokroppen blir utsatt och mm. hur mycket är det att jag börjar se henne som skändad och utsatt för att hon är naken eller för mm. att det är liksom, hon har, alltså vi läser in sårbarheten.
Mm.
Så att det där har jag liksom försökt ja, men jobba jättemycket med. När är de här känslorna berättigade? Mm. Och när är de faktiskt tvärtom? Att det är jag som har en manlig blick och inte kan se kvinnokroppen som aktiv, kompetent, stark, mm. Kapabel, utan börja tolka in att hon är utsatt mm. för den manliga sexualiteten. Det är inte alltid att det behöver vara så.
Mm. Blir du förvånad av den insikten?
Ja, men eller... Det var inte vid ett tillfälle, utan det var väl en gradvis... Ja, men jag hade någonstans en bild mm. av att de kvinnorna i porrbranschen... För jag hade sett alla de här filmerna. Nästan att jag kunde vara så här... Hur kan den här personen liksom... Ja, mm. göra det så... Liksom, hur kan hon ens gå? Eller liksom hur, mm. hur mår... Alltså jag hade ja, verkligen den här exakt. Bilden av så här broken women. Typ.
Ja.
Och så kom jag dit och träffar kvinnor som liksom inte ser det minsta broken ut. Ah. De är... typ glada, mm. de ser helt friska ut, mm. de är så här starka, typ stolta, mm. Kaxiga. Sen har jag också sett min beskärda del av broken women. Jag ska yeah. inte liksom, det finns absolut väldigt mycket misär.
Mm.
Men just, jag har träffat vissa av de här kvinnorna som, eller jag vet, första gången jag träffade några av dem som jag har sett så här, i så här otroligt brutala gangbangs mm. eller liksom, så här, och då var det som att jag plötsligt, jag bara, men... Ja, men först var jag så här, varför är du liksom, hur kan du vara så här liksom välmående och glad och typ hur kan du gå ens? Men och sen började jag verkligen, och det började, plötsligt så började jag liksom skifta i att jag istället började se på dem så här som superhjältar, typ som atleter, som så här sex gladiators, mm. alltså att jag bara shit vad de är starka. Men det var också något i det som hände att jag började förstå att kvinnokroppen är liksom inte svag.
Nej.
Kvinnokroppen är fucking stark. Yeah. Och att jag insåg att jag själv hade, att det finns också mycket delar av det som har varit liksom min feminism, eller de sakerna mm. som har varit en, som jag har trott har varit så här, känslor som ska stå upp för kvinnor,
mm.
men som i själva verket är liksom en patriarkal syn, eller vad ska man säga, som är ett arv av synen på kvinnan som fragile och sårbar och mm. skör, och att på något sätt ändå det här, att det finns någonstans mm. kvar bilden av att en kvinnas hora madonna-grejen, att en kvinna förlorar någon form av liksom värdighet mm. om hon blir,
fast hon kan vara egentligen alltså very much empowered, och för jag tror jag också så här, det är den synen tror jag att jag har kvar. Som du ser liksom att hon, som när du beskriver gangbangs, typ om jag skulle kolla på gangbangs in the gay porn, då tror jag att killarna är där för att ha kul. Det är bara för att jag har verkligen den synen på hur alltså samhället behandlar kvinnan och det jag har ärvt och vilket samhälle jag kommer ifrån.
Sen är det ju såklart, jag menar det är ju en jätteskillnad på gayporr och straightporr, för att det är ett helt annat utsatt läge som kvinna att ha sex med en man av flera anledningar.
Mm.
Alltså... han är fysiskt starkare. Vi har också, det sitter så djupt rotat, den här synen vi har på liksom könsorganens liksom essens. Även om jag menar att det är 100% en liksom social konstruktion, men vi har ju den här idén om att liksom det är kuken som penetrerar fittan. Kuken är stor, fittan är liten.
Mm.
Det är liksom, han är aktiv och han, det finns liksom någon slags, kuken är ett vapen, fittan är ett sår. Alltså, de där bilderna, de påverkar oss. Kvinnor känner generellt sett en helt, att det är mycket mer utelämnande att få en kuk i sig än vad en kille känner. Att stoppa kuken i någon eller liksom bli omsluten av någon, så brukar man inte säga. Men liksom, man kan ju lika gärna se det som att kuken blir omsluten.
Mm.
Men och även för gaysex, det finns inte samma bild av sårbarhet och utsatthet i manskroppen som det gör i kvinnokroppen. Så att det där är ju också en realitet. Liksom. Det är ju mycket mer... Det är en skillnad.
Mm.
Så att både och är sant. Liksom.
Mm.
Men jag tror framförallt det viktiga är ju liksom att kunna separera vad som är analysen av maktförhållandena. Mm. Liksom. Och där är det ju så att liksom 100% att jättemycket porr går ut på att skända kvinnokroppen och utföra våld mot den på olika sätt, och att det är någonting som erotiseras i samhället. Men samtidigt så är kvinnorna som subjekt kan ju vara otroligt kompetenta, kapabla, aktiva, ha agens och också gilla det. Mm. Det finns ju liksom, det är en jättestor del av den kvinnliga sexualiteten som är att man faktiskt tänder på att vara undergiven.
Ja,
och
exakt.
Att man tänder på att män är våldsamma till exempel. Så att det blir så många lager. Det är inte nödvändigtvis så att det är synd om någon för att den blir utsatt för sexuellt våld om det sker i samtycke. Mm. Men det är ju på ett strukturellt plan så är det ju ett problem. Liksom. Jag hoppas ju, eller jag tror ju att om liksom, ja men, om några generationer så kommer inte den här grejen att kvinnor generellt då tänder på att vara undergivna och tänder på att män är dominanta och aggressiva och tar för sig och är djuriska och liksom hela de här mannen är jägaren, kvinnan är bytet, könsrollerna. Jag tror att vi kommer komma bort från det lite, eller så att det kommer bli en större variation i alla fall.
Ja.
Sen är ju ja, det är ju inget dåligt i sig att utforska liksom makt, lekar och maktspel i sex, men det sitter ju ihop att det är på så liksom bred front att det är den här, de könsrollerna är ju, sitter ju ihop med att vi lever i en våldtäktskultur.
När man gör porr, alltså de här kvinnorna väljer inte vilka de ska ha, alltså vem de ska suga kuk eller ligga med, eller hur? Alltså det är bara, you get the man som är typ där. Typ i den scenen när hon började, då var det en äldre man.
Mm.
Jag försökte tänka mig själv i hennes plats och bara, alltså ser man det som ett jobb då? Eller is it like still sex?
Nej, men det är jättemycket som ett jobb. Verkligen. Ah. Det är en otroligt stor del av jobbet är att disassociera sig.
Ah.
Alltså, det är ju ibland har de ju liksom en bra dag på jobbet där de faktiskt har bra sex och så. Och sen är det väl lite olika såklart. Eller det är ju väldigt individuellt. Jag menar, vissa, för vissa är det aldrig bra sex utan bara ett jobb. Men och vissa är ju mer så här, ja men jag gör bara scener med folk som jag, eller jag vill försöka ha bra sex i jobbet. Alltså så att det är en variation. De som kan välja det, det är ju de som inte gör det av pengar och som liksom är där av andra anledningar. Men de får ju veta innan, så de får ju godkänna liksom sin male talent. Det är inte så att de bara liksom, så här, nu ska du ligga med den här killen, utan de får ju all information innan. Men det är ganska vanligt att de byter samma dag, för att oj, hans test visade han hade någon könssjukdom eller folk är sena. Alltså det är ju liksom en ganska flaky business också på många sätt. Så att det är rätt vanligt att det är så här, byts samma dag, och att det blir så här, att man ställer till problem om man säger att man inte vill. De kan ju ha en så här no list typ, där de skriver upp om det är något specifika som de inte vill jobba med. Men det som har hänt på senare år, framförallt sen pandemin, är ju att OnlyFans har blivit, det har blivit liksom förflyttats, att väldigt många fler gör, kvinnor eller ja, män också, men liksom att performers spelar in sitt eget content typ hemma. Det har ju ritat om lite kartan, där det blir, de som är performers får mycket, mycket mera makt över sin arbetssituation och kan ju välja själva. Så att det är faktiskt nu efter pandemin, när det var flera, för då låg branschen, liksom den stängde ner helt ett tag, och så att all content förflyttades till att folk gjorde det hemma. Och då när liksom kvinnorna började inse att de, alltså att de hade den möjligheten, så liksom, sen ville de inte gå tillbaka. Så jättemånga som började plötsligt ställa andra krav och var så här, jag vill bara jobba med de här, eller för att man har fått smaka på en annan liksom makt.
Ja.
Så under den tiden sen jag kom första gången 2014 till nu, så är det verkligen ett paradigmskifte som håller på att ske, där kvinnorna börjar få väldigt mycket mera inflytande, vilket är liksom asfett. Och det finns också den tendensen som är så himla peppigt, att ju mer makt kvinnorna får, desto mer börjar de också lyfta varann.
Yeah.
För att när jag kom dit så var det liksom Men då så, som hörde hela tiden hur männen så här pratade skit om kvinnorna och så här, de ska bara konkurrera och typ stab each other in the back och typ, alltså det var, fanns den här bilden av
det liksom, de trodde.
Ja, men det är män, det är liksom när män berättar om hur kvinnor är. Och då var ju det liksom i ett system där kvinnorna så här konstant splittrades och det var männen som hade liksom var nätverken, var männen som ägde alla nycklar till all, liksom, alla positioner. Kvinnorna var som liksom enskilda öar. Men när kvinnorna började få mer makt så började de också samarbeta jättemycket. Och liksom lyfter hela tiden varann, lägger, postar hela tiden om, gör reklam för sina kollegor på sina egna konton. Ja, nej, men för Sofia så var det ju, eller så som vi jobbade var att när hon väl hade fått rollen och sådär så fick hon komma till LA och följa med mig på porrfilmsinspelningar. Och det var väldigt speciellt. Alltså hon,
är hon 19? Hon,
då var hon, hon var 19 när vi träffades. Sen hade hon fyllt 20 då. Okay. Hon, ja, och nej, men det var, hon var ju så här nervös innan. Men det var ju, det var väldigt kul. För först liksom hade hon precis den här reaktionen att man är så här uppspända ögon och bara, oh my god, nu tar de av sig nakna. Och herregud, jag ser hans kuk. Och nu har de sex. Alltså att det blir som en så här sjuk grej att se det. För man har inte gjort det. Och sen så liksom tar det typ 10 minuter och sen satt hon så här på sin telefon och scrollade. Alltså var så helt ointresserad. För att det går så himla snabbt till att det blir jättetråkigt. Och det är ju också, det är väldigt så här, man ser ju liksom när de håller på, man ser ju så här, man bara, de jobbar och de gör sin grej. De liksom uppträder, men det är liksom på låtsas. Och det är så här, de håller på, de kör sina så här inövade bara, och typ ställning och så liksom jucka en viss ställning och sen så är det så här, okej, okay, byt position och då bara går de direkt ur de här rollerna, börjar prata och bara lalala, och så ställer de sig, tar in nästa och så bara action och så bara alltså man bara, man ser så här konstruktionen, hur fake det är och liksom det blir väldigt långtråkigt ganska fort. Så det var väldigt kul också att se henne sitta så här och bara gäspa och scrolla på telefonen så här bredvid typ ett par som knullar. Men sen tog jag med henne typ till en ganska hardcore grej väldigt tid. Så jag var lite så här, oh, är det här för mycket? Liksom. Men,
try her out.
Ja. Men det, nej, men det var för att nej, men hon tyckte det var spännande men också kul liksom, att lära känna folk och så. Och blev ju liksom, hade ju precis den där, bara, men gud, folk är så trevliga och de är så normala. Och så här. Sen var det en ganska lång period av liksom, att vi utvecklade karaktären, castade, hon fick ju vara med och liksom, välja. Eller hon fick liksom spela mot alla som var aktuella för roller och säga om hon, om det var någon hon inte var bekväm med så fick inte den personen rollen. Liksom. För det var ju så här, hon var ju hela tiden prio. Och sen liksom repetition och så. Så att det, sen drog det, ja, men det var nästan typ ett halvår från att hon var där till att vi började spela in. Så då var hon ju väldigt i gamet eller så här, hade blivit liksom normaliserat och så. Sen var det ju, det var ju en väldigt liksom, tuff roll att göra. Så det var ju, och framförallt liksom, det var ju en hel del nakenhet. Och vissa scener som var liksom, när karaktären mådde dåligt eller när någonting var jobbigt för karaktären så var det ju liksom jobbigt för henne också. För hon gick ju in och liksom kände alla de sakerna på riktigt. Så det är väldigt mycket det som karaktären känner. Liksom, känner hon också ju på ett sätt. Sen det är ju, när man skådespelar, man vet ju att det inte är på riktigt så. Men det var ju liksom väldigt påfrestande på många sätt.
Jag märkte att liksom när hon körde den här BDSM-scenen med alla ropes och det här, och då var det en kvinnlig regissör. Där blev hon så här jätteomhändertagen. De så här, sa till henne vad hon skulle göra efter när hon kom ner, liksom, hur hon skulle liksom behandla sina bruises. Är det så att när det är en kvinnlig regissör, de bryr sig mer av sina kvinnliga pornstars som de har med gentemot männen?
Ja, alltså 100% är det så. De flesta, hon är ju en star till exempel, hon är ju också en porrstjärna. Hon är en Spiegler girl. Och det, de allra flesta, jag vet nog bara en faktiskt kvinnlig regissör som inte ursprungligen är en performer. Eller också är det parallellt. Nej, två förresten vet jag. Ja, men 100%. De har ju jättemycket mer empati för kvinnorna och vet hur det känns. Och ja, men det är en otroligt, alltså det är verkligen häpnadsväckande hur män kan vara så, ha så svårt att känna empati med kvinnor. Mm. Och det är liksom många av de här manliga regissörerna, de är inte onda. Nej. Alltså de...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
De vill egentligen bara ha sin paycheck och de vill att alla ska må bra, eller liksom de är inte intresserade av att liksom göra illa någon eller de vill väl att alla ska vara nöjda och glada och liksom så, men de har bara total, de är bara totalt, alltså de kan inte sätta sig in i hur någonting känns för kvinnan, så att de vill bara liksom att hon ska göra det som gör deras jobb lättare. Och sen såklart om hon säger nej jag vill inte eller aj eller så lyssnar de ju på det, eller det är de ju tvungna till och sådär. Men det är inte som att någon...
Som, de tycker att hon ska bara like, get on with it.
Ja, det är så häpnadsväckande hur empatilösa de är. För att, ja men också sättet de pratar på, det är liksom alltid det här. De pratar om så här, unga, dumma 18-åringar som kommer hit. Och om det är liksom... Om en tjej då ligger där, som de liksom pratar jättemycket skit om så här, tjejer som bara ligger som en död fisk och liksom, det är typ jättetråkigt för alla, det blir liksom ingen bra scen, det blir dålig stämning. Men bara, varför är det ditt concern, att det blir dålig stämning och inte så här, varför är hon här om hon inte gillar det här och ska vi verkligen göra det här mot någon som inte verkar tycka att det är nice? Alltså den reflektionen liksom bara finns inte. Många av de här männen, alltså jag är kompis med dem, de är jättetrevliga killar, men det där är ett mysterium för mig faktiskt. Men det tycker jag är generellt, liksom det är som att det finns någon så här switch, det är som att män bara stänger av när det gäller att känna empati för kvinnor.
Det kan vara så verkligen, också de kanske håller på med den branschen länge, så de är så här av... Alltså,
ja, men det blir nästan en förutsättning på något sätt för att vara där. Och ja, men det var faktiskt också en intressant grej, för att när jag var där, liksom, den längsta perioden så var jag där typ ett halvår. På slutet så kom det svenskar, för då började vi casta, liksom provfilma folk. Så då fick jag ett svenskt perspektiv, eller liksom kunde bolla. Men, ja, men i alla fall 4-5 månader så var jag där helt själv. Och hade liksom ingen att prata med om det jag var med om. Det var så intressant att märka vad som händer när man inte längre har fäste i sitt gamla... Liksom, vad ska man säga, vart man står, vad man är, vad man tror, utan befinner sig i ett helt annat normsystem. Att det var nästan omöjligt för mig att liksom hålla fast vid vissa saker eller att inte börja förändras. Och just den grejen, alltså faktiskt empatin. Jag märkte hur jag plötsligt började få såna här känslor som att det händer något med när man hela tiden iscensätter våldtäkt och iscensätter övergrepp och bagatelliserar det. Så till slut är det som att det blir liksom nästan som en sån macho-grej bland tjejerna. Att man ska hela tiden också visa hur tuff man är. Och det blir en biljett till att bli populär eller få status bland killarna. Att man visar att man är så jävla tough. Att man typ kan ta saker och man liksom, de nästan tävlar inbördes om att liksom kunna göra mest extrema grejer och vara så här cool with it. Alltså man får nästan sån status som typ en tjej som gillar tv-spel. Hon är så skön, hon är inte sån de här shopping, utan, alltså det fanns verkligen en sån grej av att du får status och känner dig cool ju mer de... Ja, men typ. Och också ju mer du kan nästan säga att du typ gillar...
Blir hårdtagen. Liksom.
Ja, ju grövre det är. Och det där, och det skapar en kultur där man plötsligt tycker att någon som då säger att någon som klagar blir liksom löjlig och liksom lite patetisk. Ja, men det var mycket sådana där grejer som jag plötsligt jag bara började känna vissa känslor i min kropp. Eller så här, en ny typ av respons som var en del av att jag hade varit i deras normsystem så länge. Så att jag bara, wow, det här är sjukt att jag... Alltså det var inte så att jag tyckte det här. Jag menar, jag förstod ju att den här känslan är helt bananas. Ja. Men den började komma i min kropp för att jag hade varit i den miljön så länge.
Har du kunnat kolla på porr alltså, utan att ha den här kritiska tanken? Kollar du på porr nu? Hur känns det när du kollar på porr?
Jag kollar på porr ibland. Alltså... Jag försöker liksom, eller så här, det finns så många olika typer av porr och det finns många olika typer av sätt att kolla på porr. Det finns liksom porr som är bra för mig att kolla på och som det där är liksom porr som kanske gör att jag börjar så här, stärker en annan sida av min sexualitet. Porr som embracear liksom samtycke, som kanske embracear andra queer identiteter. Alltså porr som inte har den här, vad ska man säga, lite respektlösa, skändande inslaget som är liksom mänsklig och embracear olika sidor av så här, mänskligt möte och så. Den typen av porr är jättehälsosam att kolla på, och det känner jag också när jag kollar på det. Jag känner så här, jag har jättemycket respekt för de här personerna jag tittar på. Jag blir liksom kåt på ett sätt som är så här embraceande till mänskligheten. Och jag blir liksom glad och stolt i mig själv av de känslorna jag får. Den typen av porr liksom, den är svårare att hitta. Den är lite mer ansträngande. Det tar liksom lite längre tid att bli kåt på den. Man får liksom öva lite. Alltså, vissa sådana grejer är verkligen så här. Jag har haft perioder där jag liksom verkligen har varit så här, jag bara, jag får inte titta på någon så här dålig porr som är typ kvinnoförnedrande. Utan jag ska liksom titta på annan typ av porr. Och först kan det vara så här, jag bara, ja, det här är kul att titta på, men jag blir inte kåt liksom. Men om man kan verkligen öva sig och bygga upp det och det blir lättare och lättare liksom, för ens, alltså hjärnan är plastisk och vår sexualitet är plastisk så att den kan förändras. Men sen så finns det kvinnoförnedrande porr som jag ibland liksom tittar på fastän jag tänker att jag inte borde, och sen så skäms jag.
Exakt. No, that feeling. Var hittar man den bra porren som du pratar om?
Det finns ju massa olika sådana labels, alltså som gör då antingen feministisk porr eller bara etisk porr eller liksom kan kalla det för massa olika saker. Alltså tyvärr, jag får den här frågan jätteofta liksom, och kan rekommendera, och jag är så dålig på, alltså jag kommer typ inte ihåg dem helt, alltså jag borde verkligen ha en sån lapp i fickan som jag alltid kan ta upp när folk frågar, jag ska börja ha det, men alltså man kan, det är inte så svårt att typ googla på det, liksom typ ethical porn, feminist porn eller vad man liksom. Det finns ju, Erika Lust är ju en svensk som bor i Barcelona, men hon har ju ett märke. Det finns Hard Work, vad heter den, Pink Crash Pad Series som är lesbisk. Det finns massa, sen jag har ju varit en hel del liksom på såna här porrfilmsfestivaler typ i Berlin och sånt där, och där, de är ju
wild.
Ja, men det är liksom en alternativ scen som någonstans är liksom väldigt politisk. Alltså där man gör porr som en del av en motståndsrörelse, egentligen är det ju det som det handlar om mycket. Jag har ju också typ tittat på gayporr en hel del som en del i att försöka lära mig att inte bli kåt av att kvinnan är objektet. Eller liksom, jag tycker för sig att gayporren är liksom att det är...
Som framhävs på ett sexigt...
Ja, det känns liksom som att... Jag tycker att väldigt mycket gayporr har fortfarande att det är det här liksom... ändå lite brutala, så man ska knulla på någon som ska liksom se lite så här sönderknullad ut hela tiden. Alltså att,
För jag tänkte på det efter jag kollade på Pleasure, som du sa, alltså, jag försökte så här träna upp mig själv och kolla på sån här etisk porr. Jag blev inte kåt först, som du sa. Jag fick alltså, det är så jävla sjukt, och jag märkte, för jag blev, alltså Pleasure fick mig att tänka like, maybe you should watch some other shit. För att jag verkligen, jag tycker jag har fastnat på den här jargongen. Typ så här, jag blir inte kåt om inte jag kollar på gay porr som inte är gangbangs. Alltså jag klarar inte av det. Det går inte. Det är helt sjukt. Och jag märkte till slut, och efteråt, om man har kommit, då jag bara, nej, jag mår skit. Mm. Alltså, jag skäms typ.
Ja, men det är så himla tydligt också om man antingen skäms efter man har kommit eller typ har en så här nice känsla. Och det någonstans, man känner ju så här, är det här liksom en bra, alltså är det här en vad ska man säga, uppbygglig eller liksom, det sjuka är ju också att jag har liksom en, alltså jag är ju typ, blir ju en man när jag tittar på porr.
Mm.
Alltså jag har ju liksom, jag får ju typ ett stånd liksom känslomässigt och är så här, åh, jag vill stoppa min kuk i henne, eller liksom så känner jag. Alltså det är så här, för att det är så himla, allting handlar om liksom kuken och att kuken ska penetrera och den ska penetrera någonting som är sårbart och liksom som den ska erövra. Mm. Alltså det finns det här. Och det är, gayporren är ju liksom uppbyggd utifrån samma princip. Sen såklart liksom, jag ska säga att jag är verkligen inte någon expert på gayporr och har inte alls varit i den världen. De är helt så här separerade. Okay. Så att jag har liksom aldrig varit på en gayporrs inspelning.
Mm.
Men jag tycker inte att jag känner ens i gayporren att den berättas inte så mycket utifrån liksom rövhålets perspektiv heller. Utan den är verkligen så här kukens perspektiv.
That is true. Det är faktiskt sant. I scenen där är double penetration som Bella Sherry gör, då var det att en av skådespelarna skulle injicera liksom some type of drugs i sin kuk.
Mm.
Vad injicerades?
Caverjack heter det. Det är egentligen olagligt.
Mm.
Men det är något som man injicerar och då sväller den upp liksom, så man får erektion. Och det som är grejen med det, som är sådär, det är så tragiskt liksom, att om man börjar använda det, då får man också svårare att få, alltså då får man ännu svårare att få erektion sen på riktigt naturligt. Så att det är lite så här, börjar du med det så är det liksom en downward spiral typ.
Mm.
Men det är ju många killar i branschen som börjar ta till det.
Mm. För jag tänker, det måste de göra för att orka ha så mycket, alltså, if you are in the porn business.
Mm. Eftersom det är inte bra att ta det där och det vet de, så det är inte så att alla killar kör caverjack, utan det är väl, men ja, det är ändå också ganska vanligt. Jag vet inte, jag kan inte säga några procent, men alltså de tar ju jättemycket Viagra såklart. Men det är också väldigt få män som jobbar för att det är så jävla svårt. Alltså det är liksom en på 10 000 kanske som har är wired på det sättet att de kan få sina kukar att funka så som det som behövs.
Mm. Och så länge också kanske.
Ja, så länge liksom inte bli påverkade av den pressen, kunna liksom ejakulera på kommando, hålla sig hårt. Alltså det är ett så otroligt svårt jobb rent. Ja, men, så att det finns liksom det finns ett gäng killar som gör alla jobb. Det är sällan det kommer någon ny. Liksom, det är inte en stor allians där, utan som regissör, för att du har ju liksom, du har ju kanske hyrt inspelningsplatser, du har ditt team, du har liksom hyrt framförallt tjejen som är liksom, kostar mycket. Och då så kan man liksom inte chansa och ta någon som man inte har jobbat med innan och vet funkar. Så att därför liksom vill de bara ta samma killar hela tiden.
Oh,
så det är en ganska liten, man kan säga att det är motsatt. Det är så här, de vill generellt sett ha en kille som de har jobbat med sedan 20 år tillbaks.
Yeah.
Och sen vill de ha en tjej som de aldrig, en ny tjej som ska vara så ung som möjligt och så ny som möjligt för att det säljer bäst. Och sen ska killen vara så inkörd liksom, gammal. Så det där är också en del av maktbalansen. Men sen finns det faktiskt några som är så här, har typ olika implantat och så i kuken som de kan, alltså jag vet inte exakt hur det funkar, men det är någon som är så här, typ kan pumpa, har någon grej som
en
kan pumpa.
Ja, exakt. Men jag fattar inte heller hur det funkar, men nej, det har jag sett. Ah, 'cause that's it's yeah, okay.
Så att de har någon grej i den liksom som de kan pumpa upp så att den blir hård.
Och med det sagt så tror jag inte att man ska kolla på porr som en sexual undervisning, because it's clearly fake.
Ja, nej men absolut. Det är ju en fantasi där man döljer, jättemycket av porren går ju ut på att liksom dölja verkligheten.
Mm.
Så att, ja men till exempel som med analsex, så liksom, det ska ju verka som att man bara kan typ köra in den.
Mm.
Hur mycket som helst, hur hårt som helst.
Mm.
I verkligheten är det ju absolut inte så. Och liksom, man får ju typ aldrig ha en kuk i röven och sen ha den i fittan till exempel, då får man ju liksom urinvägsinfektion direkt. Det är massa såna där saker som, och jag menar innan analsex så är det ju liksom jättemycket förberedelser och det är ju inte och det är massa, det är också massa bajs. Mm. Alltså även om de äter inte liksom på ett dygn innan, de sköljer ur jättemycket, alltså det är jättemycket så här avancerade grejer. Ändå är det typ massa bajs. Alltså det kom, liksom, jag har så, 1000 gånger suttit och bara sett hur de bara okej, nu måste vi torka lite bajs här. Mm. Och så, men då klipper de ju det hela tiden. Så man ser ju inte bajset. Men det är liksom, det är bajs i röven. Så,
och så här, man kommer inte sådär, alltså sådär mycket. Eller? It's fake, right?
Ja, men det är det du får på vissa. Fast de har, alltså, jo men en, jag har sett det vid något tillfälle att de sprutar, att de har så här extra sprut. Sen äter de ju också vissa grejer, så de, det är något, jag vet inte vad, ägg och grejer, så att de ska få så här vit och krämig liksom. Men sen kan de också ha extra som de häller på när det ska vara så här massa i facet typ. Och då är det faktiskt två, för vi höll ju på, vi har ju en sån scen där hon får liksom sats i ansiktet i filmen. Och jag har haft det i en annan film också, så jag liksom vid flera tillfällen, alltså jag tror 3 gånger som jag har varit på inspelning och liksom vi håller på med så olika recept eller man kan köpa fejkspermie, man kan blanda till, det finns här på internet, man ska så här. Och sen det jag lärde mig där var de bara, nej, ta tvål. Alltså flytande tvål, det är det som de har. Det är det som är, ser ut precis som, som sperma. Så det är verkligen, alltså Sofia, hon är, det är, hon liksom har tvål i munnen. Hon har liksom bara håller på att gegga med massa tvål i sin käft. Alltså, sån jävla eloge till henne.
Ja, verkligen. She did a great job. Well, kids, you heard it. It's fake. Gör inte som jag gjorde när jag var yngre. Do not watch for. Som sexualundervisning.
Eller titta på bra.
Eller,
bra och snäll etisk porr.
Är det någonting du vill lägga till och skicka med våra lyssnare?
Ja, men det är ju ändå så här, om man ska prata om det här ämnet, det är så himla viktigt att ändå säga det eller trycka på att vi lever liksom i en extremt orättvis värld där det är liksom en marknadsekonomi som styr och när det finns fattiga människor som är i desperat behov efter pengar och det finns ett system som går ut på att du ska bara försöka tjäna pengar och liksom så mycket som möjligt och allt som är profit är liksom good typ, så kommer det bli jättemycket människor som utnyttjas och det är väldigt svårt när man ska prata om just det här med etisk pornografi och så, så det går aldrig liksom helt garanterat att veta
om
man,
det är det.
Nej, men att den personen inte gör det här för att den måste ha liksom
pengarna.
Ja, och det är liksom ingen enkel, för att, jag menar, jag tycker ju, om jag hade fått välja så hade jag liksom, om jag kunde trolla så skulle jag trolla att det inte fanns någon porr och att ingen ville kolla på det. För att det är, liksom, är mycket mer skada än nytta. Sen så är jag har ju själv varit liksom engagerad i den här frågan i typ hela mitt liv och varit jättekritisk till det, men ändå kollat. Så att om jag själv, trots att jag vet allt det här, ändå kollar, så är det väldigt svårt att, alltså då kan jag inte liksom förvänta mig att folk ska sluta titta på porr för att man vet att det är problematiskt. Men vi måste ändå hela tiden prata om det här och liksom inte glömma det. Och åtminstone så kan man, tycker jag, försöka hitta etisk och bättre porr. Och faktiskt, det här är lite kontroversiellt att säga i Sverige, men det som alla de som liksom jobbar i industrin och som jobbar för bättre villkor och så säger samma sak. Att om vi ska få bättre och mer etisk porr så måste också folk börja betala för det. Alltså, pay for your porn är liksom ett slagord som de som, liksom, som jobbar alternativt liksom säger. För det har funnits någon sån här, jag har också varit som, och det har jag hört det jättemycket, så bara, men jag betalar inte för det, därför stödjer jag det inte. Så att så här, okej, men om jag kollar, men jag betalar inte själv, så därför tycker jag inte att jag är med och bidrar. Det funkar inte riktigt så, för att de här sidorna, söker du på jag vet inte, teenage slut gangbang interracial typ, så kommer den typen av porr och få mer, då kommer det bli mer den typen av porr som görs, för att det liksom utgår ifrån så här vad man tittar på och liksom annonsintäkter. Och om de som vill börja göra någonting annat än typ kvinnoförnedrande och rasistisk porr, om de ska ha möjlighet att göra det, så måste man också faktiskt betala dem.
Alltså, pay for your porn. Jag tror att OnlyFans is the way. Det skulle jag vilja faktiskt tipsa. För då vet du personen som gör det. You have your favorite porn star kanske. Du kan liksom söka på det. Du ser personer är i sitt hem. Trevligt. Bjuder en kompis eller en kollega.
Ja, men 100%. Det håller jag verkligen med om.
Men det är what we need to do. We need to pay for our porn.
Ja, för det är väldigt konstigt att tänka att man ska liksom konsumera. Man bara, det där är ju uppenbarligen någon som jobbar. Antingen, om den inte jobbar, då tittar du på typ övergrepp och trafficking. Eller liksom, om den jobbar, varför ska den inte få betalt? Varför ska du använda dens kropp gratis? Det som också är bra med just OnlyFans är ju att det blir en helt annan typ av respekt också när det är en person som du vet, och om du följer den personen. Det liksom, tonen kring liksom, har verkligen förändrats kring så här, hur också beskrivningar av innehållet och sådär. Det är inte lika nedvärderande terminologi liksom, eller hur man, det är inte så här young girl destroyed by totally destroyed, like, den typen av så här förnedrande beskrivningar används inte på samma sätt när man gör sin egen.
Exakt.
Eller liksom. Och det påverkar ju också hur vi känner kring det vi ser.
Jag har faktiskt lite tips. Det finns en kille som heter Rahim Shabazz. Han har OnlyFans. Jag hittar honom på Twitter. Because Twitter got all the juicy stuff. Och han kör liksom... han har sin OnlyFans. Och där tycker jag att de behandlar varandra... De liksom, they care for each other. Och hur de har sex, hur de behandlar varandra. Det är inget så här våldsamt på det sättet att de förnedrar varandra. Det finns mycket chemistry. Like, man ser att killarna gillar varandra. Så jag skulle rekommendera... mina kära lyssnare, att hitta Rahim Shabazz, finns på OnlyFans, follow him on Twitter, everywhere. Och hans porr finns också på de flesta, så de har blivit väldigt likta, I guess. Så den skulle jag faktiskt tipsa.
Jo, men en grej till bara som jag skulle vilja säga apropå det här med då etisk pornografi och vem det är som gör den. Men det är väldigt viktigt också att särskilja på behind the scenes, alltså arbetsvillkoren sen själva produkten. Till exempel, för att det är då liksom kvinnor som kanske gör sin egen porr på, eller liksom lägger ut på OnlyFans, eller sätter det i liksom en kvinnlig regissör och allting jätterespektfullt och så. Det är ju fortfarande nästan all porr som görs för den manliga blicken. Man utgår från att det är män som betalar. Så man gör, nästan all porr görs för män. Det är jätteliten promille av porr som är riktad till kvinnor. Det kan liksom vara otroligt, liksom helt etiskt gjort, och de som gör det kan må bra. Men innehållet kan fortfarande vara liksom problematiskt om man bara ska analysera själva innehållet och hur man påverkas av det. Så att det där ska man också ha med sig, att det är två olika saker. Och jag menar, det är inte en fantasi som någon iscensätter, även om den handlar om, även om den flörtar med liksom barnporr, vilket det jätteofta gör. Det ska vara schoolgirl och det ska vara Lolita och det är allt det här. Eller om det liksom flörtar med rape-fantasier, övergrepp. Det behöver inte vara någonting dåligt liksom, om man, eller så här, det är en fantasi, det är fiktion, men det är jätteviktigt att vi är medvetna om i det stora hela, på strukturellt plan, liksom, är det en del av en destruktiv kultur som vi måste försöka ändra på liksom.
Tack så mycket för att du kom och pratade om pleasure, om porr. Så himla nice.
Tack för att jag fick komma, det var jättekul.
Yes. Alltså wow you guys. Det är en viktig prat. Jag känner att Ninja vidgade mina vyer och fick mig att bara inse jag kanske har kollat på kvinnans kropp in an inferior way. Och nu har jag fått en annan perspektiv på det, att vissa kvinnor älskar att göra porr och de äger sina kroppar and they're into this. Jag har inte direkt landat i vad jag tycker, men jag har fått ett nytt perspektiv och det är jag verkligen tacksam för. Because this is what we do, we live and we learn and we evolve as human beings. Och också det här med etisk porn, som hon sa, alltså, det finns inte 100% etisk porn, but we need to pay for our porns maybe. Det är kanske ett mer etiskt sätt att kolla på porn. So OnlyFans is maybe the way, and we need to support the sex workers and pay for the porn, för att då stöttar du verkligen på riktigt den personen som gör den här porren och som du konsumerar. Som ni vet så har den här podden möjliggjorts av Lelo. Och med det sagt, you guys, let me know om ni hittar några etiska porn. Let's share, because sharing is caring. Så kan vi dela det. Just slide in the DM, send it to me, and let's share it. Ni kan skicka det till poddens Instagram, x.fordom. Och glöm inte att följa mig, Kenzo Slays, på Instagram. And share the world, you know. Vi hörs igen nästa vecka. Can't wait.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.